Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det fick bli ett tisdagsavsnitt. Vi kände att vi ville få med Leeds Liverpool och det är ju glatt idag i den här podden eftersom solen skiner, eller hur Fabian Jalkemo?
Nu är det fan vår på riktigt. Nu är det studs i dojan. Det var faktiskt årets första bara över på taken igår när jag jobbade. Ah. Så nu är det på riktigt. Nu jobbar man på brännan. Det är riktigt skönt. Man mår på ett helt jävla annat sätt, så är det verkligen.
Ja, du jobbar ju med mycket takläggning bland annat då. Och jag kan tänka mig att det är därför vi tjatar mycket om vädret. Jag tjatar mycket om vädret, men det är än viktigare för dig. Nu börjar ju ditt yrke betydligt trevligare än vad det har varit det senaste halvåret.
Ja, verkligen. Jag delar upp året i 7 månaders becksvart jävla totalt mörker och sen 5 månaders nedförsbacke och ljus. Och nu är vi i nedförsbacken, så nu kommer jag skina i 5 månader. Så det är jävligt skönt. Och sen så ska vi få en upplösning på den här Premier League-säsongen som det blir mer och mer spännande för varje omgång som går. Så kul att ta ner efter helgen.
Absolut, och på tal om mörker då, så får vi väl ta oss till Ellen Road då, och börja med den matchen som vi så gärna ville få med i det här avsnittet då. Leeds tar emot Liverpool och Leeds kommer ju från en 1-5 förlust på Ellen Road. Och den här gången möter de Liverpool. Och det var smått chockerande siffror som Robin Bylund delade på Twitter här innan avspark. Och det är ju alltså att Liverpool inför den här matchen inte hade gjort ett mål mot botten 10 hela den här säsongen. På bortaplan.
På bortaplan.
På bortaplan. Nej, ska sägas.
Det är helt... Jag tror att det var ett skämt.
Ja, jag med.
Alltså man har ju bara de här matcherna mot... Vad hade vi senast? 7-0 mot United svaras upp med 0-1 mot Bompan och liknande. Men alltså... Botten 10, det är helt sjukt. Och vi pratade mycket om den här säsongen hur svårt det är att få grepp på Liverpool. Men på andra sidan det här laget har vi ett lag som man gjorde sig van med under Marcelo Bielsa, att man inte fick någon grepp på det. Men det är samma jävla Leeds fortfarande. Hur kan man vara så ojämn? Hur kan man vara så jävla usla stundtals? Det är helt fascinerande.
Det tog ju Leeds in Javi Garcia här. Och jag tror väl inte att man kommer göra ytterligare en rokad framåt. Men ja, läget är akut. Och när jag tittar på den här bottenstriden, så nu får du säga till mig, men jag vågar nog dra ett streck mellan West Ham och Leeds United. Jag hävdar att det står mellan 5 lag där nere. West Ham har ju spelat 30 matcher, de har en hängmatch, men jag tycker att de har växlat upp lite grann och visat att den där truppen besitter en bättre kvalitet än övriga lag och att de kommer få lämna den där bottenstriden. Bournemouth som vi skickade ut i höstas, de tystar ju oss här. De kommer ju att fixa kontraktet. Så det är Leeds, Everton, Nottingham Forest, Leicester och vi ska säga 4 lag, för Southampton, de kommer ju få lämna.
Ja, de är riktigt dåliga nu. Nej, men jag köper det. Vi har pratat mycket om West Hams, att de har ganska tufft spelschema, men samtidigt, jag tycker väl på något sätt att man är på pappret, vi tjatar om det, jag tycker att man är det bästa laget här nere. Bournemouth, som sagt, ruggigt imponerande. Jag såg, kollade lite Match of the Day, eller Monday Night Football, inte Match of the Day, Monday Night Football igår, där Ben Mee gästade i studion och där de visade att de 6 senaste omgångarna så hade Bournemouth typ 6:e bäst XG, 12:e bäst XG against, medans de vad blir det, 24 omgångarna innan låg man tok sist i Premier League på varenda statistik som fanns. Så det är en tydlig ökning i prestation på Bournemouth också, som även har gett resultat på planen och liksom 3-2 målet. Det var fina scener i norra London i lördags när man avgör den där matchen. Men nej, jag köper det. Och Nottingham är ju usla. De är ju absolut kanske sämst tillsammans med Fulham just nu. Everton var ju både du och jag ganska övertygade om skulle slå Fulham, som inte är ett skit att spela för på hemmaplan. Men det har varit ju en pulverisering av Fulham. 3-1 på Goodison såg man inte komma. Så man har ju berömt Sean Dyche, men efter den insatsen så fan tvekar man på Everton också. Alltså.
Nej, men det gör man verkligen. Den matchen behövde man bara vinna. Och alla de här lagen där nere har ju några sådana matcher hemma nu. Ja, men till exempel Leicesters schema vänder ju lite grann här nu efter att ha varit tufft. De kommer avsluta ganska kämpigt, men nu här framöver då, till exempel på Leicester, så är det ju Wolves här på hemmaplan som man bara måste slå. Sen är det ju den här otroliga matchen mot Leeds på bortaplan nästa helg. Nej, den är faktiskt, det är midweek på den. Så den kommer i veckan här. Den blir ju otroligt avgörande. Och sen har man faktiskt Everton hemma. Så att det är lite bättre spelschema på Leicester framöver. Men samtidigt så har man ju radat upp förluster. Och man är inte särskilt valmående. Men Leeds, efter insatsen igår. Jag tycker att man börjar ganska... Ja, men Liverpool är ju tröga inledningsvis. Först blev jag lite förvånad över startelvan. Såg många Liverpool-supportar gnälla över det. Man hade väl velat se lite förändringar i den, kanske att Nunez skulle hitta in och kanske att man skulle göra lite förändringar på det där mittfältet. Men Klopp körde vidare på det manskapet som han spelade här senast. Och matchen börjar ganska trögt och man känner att men det är ytterligare en sån här match där Liverpool inte kommer upp i nivå. De är ju ett berg- och dalbanelag och vi slog väl fast efter andra halvlek mot Arsenal att nu kommer ytterligare en platt match då. Men sen så får man ju det där första målet. Trent, tar han bollen med handen? Eller han tar den med armen, men vad säger man om den situationen? Du kanske kan handsregeln?
Nej, det är helt omöjligt. Alltså det är olika bedömningar från olika domare. Regeln är väl om han gjort målet och tar på handen där så är det ju mål. Men passar man bollen så är det ju, en helt annan situation. Så det är ju bedömning om det är hans eller inte. Jag har gett upp. Nu var det på något sätt skönt för båda lagen att det varit sån pulverisering till slut. Så att man slipper prata om det där. Men det blir ju ändå en frustration när det är olika bedömningar för olika domare i olika situationer i olika matcher. Men det är ju inte konstigt när man ändrar hans regeln varje säsong, att folk inte har koll på det. Det är bara att ge upp helt enkelt. Mm. Jag landar fan där.
Ja, lite så är det. Målet blev godkänt i alla fall. Gakpo får göra det. Och sen är det ju som att luften går ur Leeds. De tycker nog att, det är inte så att de gör någon bra försvarsinsats innan målet, men Liverpool är tröga och känns inte särskilt rappa för dagen. Men när 1-0-målet kommer och Leeds någonstans behöver flytta fram positionerna, då är det ju klassskillnad mellan lagen. Och Liverpool får ju väldigt många positiva besked här. Det är ju inte bara Salah som hamnar i målprotokollet, utan Jota får göra mål, Gakpo får göra mål, Trent får slå assister. Det är, Nunez kommer in och gör mål också. Så att det är glatt för Klopp, som ju, även om vi har dömt ut dem och många andra, nog ändå känner när de kollar på spelschemat att vi får ta en match i taget här och försöka vinna så mycket vi bara kan. För spelschemat är bra och nu har man dessutom några spelare som är i bättre slag än vad de varit tidigare. Och så får man väl se någonstans hur långt det räcker.
Ja, men det känns han också att man ser ju tydligt, alltså om vi tar kanske framförallt Trents nya roll där han kliver upp på Peps favorit inverterade ytterbacksposition, att det känns lite som att Klopp experimenterar lite inför nästa år för att det inte har funkat i år, för att han måste få en ny tändning sen. Alltså, han har gjort det jättebra nu i matchen, dels mot Arsenal när han gjorde det lite, men kanske ännu mer tydligare igår, och han dikterar tempot, och det är ingen som har tvivlat på att Trent Alexander-Arnold kommer vara väldigt bra i den positionen. Men samtidigt, det är ju defensiven som har varit hans problem, kanske framförallt den här säsongen. Jag har inte tyckt att det har varit något problem tidigare för att han har varit så fruktansvärt bra offensivt, så jag vill inte ens nämna det. Men när Liverpool ställs om på, så kommer han fortfarande spela som högerback i en fyrbackslinje. Så där försvinner ju inte det här problemet att han slipper försvara. Jag tycker på något sätt att när Liverpool har varit som bäst så har Trent Alexander-Arnold varit ett av de absolut största hoten på sin offensiva ytterbacksplats. Den här tar man bort, Salah kommer ut lite mer på kanten, kommer i mindre farliga lägen. Gjorde han mål igår, så det kanske är hårt att säga, men man möter Leeds. Jag vet inte, alltså jag tycker att man tar bort mycket av Liverpools bästa vapen historiskt sett. Sen kanske det är en ny väg att gå för att man måste förnya, för att man har kört fast och lagen har läst hur man tar Trent och man tar Salah. Men jag ser ändå två av Liverpools starkaste sidor som försämras genom den här lösningen. Sen Trent kanske är bäst på plan den här matchen, men jag vill se det i en annan mot bättre kvalificerat motstånd, hur det går och hur det går långsiktigt där. För jag är inte helt hundra.
Nej, man kan se väldigt bra ut mot just Leeds faktiskt. Det blir ju otroliga ytor här i andra halvlek där Leeds bara... De släpper allt, och i synnerhet när de får 2-1-målet också tidigt här i början av andra halvlek. Då får de ju verkligen vittring och tror att de ska kunna vända på det. Men då blir ytorna ännu större och då passar Liverpool på att straffa dem. Men jag tror att det är bra att nu, liksom så här, tidigare har det varit... Alltså, går vi bara några månader tillbaka så var ju de flesta i De flesta var skadade. Jota out, Diaz out, Gakpo fick en lite småtrög start. Nunez missade allt och Salah såg lite allmänt trög ut, även om han har levererat hyfsat med poäng. Nu får han ju den här konkurrenssituationen, och för motståndarna så är det inte bara att försöka isolera Salah, utan nu är det ju andra spelare som kliver fram, och till skillnad från Nunez så kan ju faktiskt Jota, Gakpo göra mål när de får sina lägen. Så det tror jag är bra för Liverpool, att de får igång övriga i den här offensiven. Men man får inte dra för stora växlar när man möter just Leeds. Men Liverpool, jag spelade in Fotbollsmorgon här, då har vi vår Liverpool-supporter Myggan med er. Han hävdar ju att man vill gärna undvika både Conference League och Europa League, men att det någonstans blir svårt. Alltså, man går ju för att vinna varje match, och det är ju inte alls otänkbart att man landar på någon av de här platserna som leder till det.
Jag tycker det är så jävla loser-mentalitet.
Alltså. Ja, jag tycker det är lite det också. Conference League är ju tjatigt kanske, men Europa League är ju... Jag tror ju att det är en viktig plats att ta, för att det kan ju också vara en väg ut i Champions League sen, för det kommer vara tufft om topp 4 även nästa år.
Men kolla Liverpools front femma nästa år. Salah, Gakpo, Jota, Darwin och Luis Diaz. Alla förutom Salah är i en otrolig fotbollsålder. Ska de fem rotera på 38 ligamatcher plus ligacupen och FA-cupen? Alltså det kommer ju bli kris i laget för att man har för bred trupp. Arsenal har ju klarat det i år genom att halvvaska Europa League, att man har roterat sönder i den truppen, i den turneringen, för att man inte har tillräckligt bra bredd, vilket som börjar visas i ligan också. Men Liverpool med den bredden, och Chelsea som med all troligtvis kommer missa båda Europa-turneringarna nästa säsong. Hur ska de göra med den där jävla truppen? Hur ska de kunna spela så få matcher? Det där snacket, för vissa lag, absolut, typ Liverpool, när det är... Det är säsongen 14-15 när man nästan vinner ligan. Då spelar man inte Europa. Och där gynnade den truppen perfekt. För då hade man inte bredden. Då kunde Suarez, Sturridge och Sterling spela varenda match där uppe. Gerard började komma upp till åren. Han kunde spela varenda ligamatch och slapp roteras för att han skulle spela Europa. Sådana lag passade. Men är man på den här nivån, har byggt upp den här bredden och varit bra på den här nivån så länge, då köper jag inte det där snacket.
Nej. Lite ödmjukhet tycker jag man gott kan... få ut från hela Liverpool. Och supportrarna då till Conference League, kanske lite deppigt, men vad fan, det är som du säger.
Det har ju något.
Alltså, det har ju någonting, har ju, ja, verkligen. Och sen också att, som du säger, den där truppen måste luftas. Klopp gillar ju att spela liknande elva, och det förvånar mig inte om han sätter Nunez vid sidan här nu och fortsätter på Gakpo, Salah och Jota framåt här nu. Det känns som att han är den typen av tränare att han vill inte rotera allt för mycket, utan han har satt en anfallstid och vill han köra på det. Och då behöver han kanske ha lite veckomatch också i form av Europaspel. Men imponerande med tennissiffror på Ellen Road och Scherf då för Leeds, som ju måste försöka sätta någon defensiv stabilitet, även om de inte har lyckats med det sen de kom tillbaka till Premier League. Under söndagen då så var det ju bland annat då, eller matchen som sticker ut där, det är ju såklart London derbyt, West Ham mot Arsenal. Och vi kan på nytt konstatera att Arsenal tappar en 2-0-ledning till 2-2. Och det är ju en sak att göra på Anfield mot ett väldigt bra Liverpool i andra halvlek. Men att göra det mot en nedflyttningskandidat som varit iväg och blivit utspelad i Europa i form av West Ham, det är ju faktiskt inte godkänt i det här läget.
Nej, det är det inte. Och man står på lite olika ben här, vad man ska tycka om den här insatsen. Som du säger, jag tycker att folk drar för stora växlar att man har gjort det två matcher i rad när den ena matchen i Liverpool. Men samtidigt när det kommer in den här insatsen, man är så pass överlägsen i första halvlek, man går upp till en 2-0-ledning, man har även en straff i 2-1 och gör Saka 3-1 där, så det är avgjort. Men man kommer på något sätt tillbaka till förra året när... Alla minns Arsenal torskar 3 raka matcher, Arsenal ligger sist i ligan, alla supportrar har väldigt roligt att håna Arsenal för det här. Det var ju Tottenham som ledde efter 3 omgångar och Arsenal låg sist. Sen går man på en väldigt, man gör en bra säsong förutom att man inte kan slå topplagen förra säsongen. Och man är favorit i Champions League i slutet, men man bottle it som man säger i England. Man viker ner sig när det gäller som mest. Och folk pratar om liksom de här pannbena mjukglass. Och det är där man har visat att man inte haft i år. Sen nu när man är i det här läget, man har gjort sig själva till något sätt som favoriter till ligatiteln. Även om många supportrar har fortfarande sagt att de inte är favoriter för att det är City. Så det är klart att man reagerar när man tappar de här två matcherna i rad, och framförallt den sista. Jag vill fortfarande inte säga att man liksom är inne i samma moment som förra året, håller på att fucka upp det mentalt, men det börjar liksom kännas åt det hållet, att det finns någonting som smyger sig in där, för vi har pratat om det. Bredden är inte tillräckligt bra, och framförallt så Thomas Partey är ju den enda som har varit bra eller ledande i ett lag som har vunnit något stort. Annars är det Zinchenko och Gabriel Jesus som aldrig har varit ordinarie i Manchester City som har vunnit. Annars finns det inga vinnare. Är det där som spelar in? Jag vet fan inte. Det är så svårt att veta.
Men sen är det jobbigt också att titta på Premier League om du jämför med andra ligor. Jag kan bara gå till knappt så man kan jämföra det. Men det är en annan sport. Men allsvenskan, där brukar man alltid tala om i slutspurten att det är inget lag som vill vinna guldet. De tappar poäng i varenda match, alla topplag. Men har du City flåsande i nacken? Det är ju bara att fråga valfri Liverpool-supporter. De vet ju hur jävligt det är. Och det är bara att titta på Citys schema. Och det går inte att hitta ett enda poängtapp i det där schemat. Det är Brighton borta som är den tuffa matchen. Givetvis
då. Är det inte redan avgjort då?
Ja, men det kan ju vara så. Givetvis Arsenal. Men det är ju liksom, det är där möjligheten finns. Och där måste nog Arsenal ta minst en poäng faktiskt. Om det här ska kunna funka. För jag ser några poängtapp. Och jag tycker de börjar bli lite trötta. Och att Saka bränner den här straffen vid 2-1. Det är inget konstigt i sig att man bränner en straff. Det har ju större spelare än Saka gjort vid viktigare lägen. Men det kan vara en liten mental trötthet som och en bristande liksom, brist av erfarenhet att vara i den här situationen som du nämner. Det är bara partier som har varit där och Zinchenko då, men då kanske inte han har varit så delaktig och en så viktig spelare. Men det här var verkligen inte bra. Första halvlek är ju spelmässigt på nytt otroligt bra från Arsenal tycker jag. De borde ju stänga den här matchen och har ju lägen i andra halvlek också såklart. Men defensiven efter att Saliba har klivit av, den är inte lika bra. Och Gabriel, jag vet inte vad han sysslar med där på straffet. Det där är ju så David Luizigt som det bara kan bli. Liksom att vara lite fokuserad och var inte så fladdrig i ditt försvarsspel. Det är en sån onödig straff att dra på sig.
Han har ju en mot Spurs i början av säsongen, tror jag också. När han klickar helt oförklarligt. Så det är inte första gången. Och han blir sämre utan Saliba också.
Ja, han blir ju det. Och det är ju inte det blir ju många mittbackar när man tappar sin radarpartner. Och det hade säkert varit så för Saliba också om man tappat Gabriel. Men det är ett tungt tapp. Nu hoppas väl Larsson att han är tillbaka ganska snart då. Men det här var inte bra. Nu har man ju Southampton här på fredag. Det är väl en skön match att studsa tillbaka på. För det är dels då att man möter ju då i City sen i nästa vecka. Man får ju fler vilodagar. City ska framförallt spela två matcher och åka till München. Och sen så har man ju FA-cupen till helgen. Det är ju en match man givetvis enkelt kommer att städa av. Men det ska ändå spelas en del fotboll. Men viktigt för Arsenal nu att få en ganska komfortabel trea mot Southampton. Och sen gäller det att verkligen ta poäng mot City i det här mötet.
Ja,
annars är det kört.
Ja, det är absolut. Men känslan som man har, jag förstår Arsenal supporter att man liksom, men det var kul så länge det varade, vi gör en bra säsong, jada, 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 att de typ ger upp nu. Alltså, jag tror att det var Martin Åslund som sa det i studion efter den här matchen, rent krass, det här krysset påverkar inte någonting. Det här gör att om City slår Arsenal så har City råd att kryssa en match istället för att förlora. Det är det enda som spelar roll. Alltså kryssar Arsenal på Etihad så har man fortfarande en poängsledning om City vinner hängmatcherna. Så det här krysset i sig påverkar inte. Det känns mer som symboliken att man har tappat 2-0 till 2-2 två matcher i rad spelar in mer än poängtappet i sig just här mot West Ham. Men jag kände så här, vi har hyllat att Arsenal har trots kanske inte så namnstarka spelare löst många last minute winner, att det är liksom mentality monsters den här säsongen. Men rent krasst, alltså Trossard kommer in i 67, Jorginho kommer in i 67, det är bra spelare när man vill vända på matchen, när man känner att man tappar momentum. Men när man ska gå för att vinna, alltså dels att man väntar till en 8-50 minuter men gör ett dubbelbyte, säger en del om att kvaliteten på bänken är för dålig när man vill gå för en seger. Det är alltså Fabio Vieira, Reece Nelson och Eddie Nketiah som kommer in de sista 5 minuterna. Jämför det med vad City kan sätta in. Alltså det är ju på något sätt där lagen skiljer sig åt något extremt, och det är ju på den som känns, även om City har steppat igång nu rejält, så känns det som att det är bredden, att man kan byta, man kan låta Jack Grealish få de här matcherna han har fått den senaste tiden för att komma i form. Man kan, ja men Foden kan komma ut och in, man kan spela Bernardo, man kan spela Mahrez till höger, det kan vara Gündogan bredvid KDB och Alvarez kan komma in. Alltså du hör ju själv, det är en ganska kvalitativ skillnad och det känns som att den börjar synas nu. Och sen, jag säger verkligen inte att det är över som vissa gör. Jag lyssnade på en podcast som The Athletic hade i morse, och Arsenal kommer alltså kunna gå upp, slår man Southampton som jag tar för givet att de gör, så kommer man gå upp till 7 poängs ledning inför matchen på Etihad. Säg att Arsenal tar ledningen då alltså.
Absolut. Nej, men
för att det är 10 poäng då. Alltså ja. Om man bara leder efter 10 minuter, även om det är 2 matcher mindre spelade, det där sätter ju i huvudet, så är det.
Nej, men alltså, tar man poäng på Etihad, då har man fortfarande stora möjligheter. Men det blir förlust där, så tror jag att det blir jobbigt för dem att hämta sig. För sen ska de kliva in mot Chelsea, och de är ju inte vad de är. Arsenal blir stora favoriter där såklart hemma. Sen Newcastle på bortaplan. Den är inte på något sätt enkel. Och sen Brighton. Så att då är det tuffa matcher som man får följa upp en förlust på Etihad med. Sen kan det ju kanske vara skönt för Arsenals del att få jaga lite grann och kanske att man går rent. Men då måste också City tappa poäng då i någon av matcherna. Ja, det var verkligen när man har varit ledare, haft ledningen väldigt länge nu, och det är en enastående säsong. Det är ju den kontexten vi pratar om Arsenal nu med, det är att de är med i en guldstrid, och då får vi ha lite kritiska inspel på mentalitet och ifrågasätta lite bänk och sådär. För det är uppemot 100 poäng man ska upp i, och hade någon sagt det, att Arsenal skulle vara nära det inför säsongen, så finns det ju inte ens den knäppaste Arsenal-supporten som hade trott på det. Det är enastående bra, och återigen skönt med Southampton här på fredag. På tal om City då, så gör de ju en perfekt genomförd match här, tycker jag, någonstans mot Leicester. Vi såg att typ alla lag som spelade Champions League i föregående vecka då, klev in i helgen och stod för poängtapp. Det är ju inte så lätt med just kvartsfinalerna, för då spelas ju returen redan veckan därpå. Kollar vi på åttondelsfinalerna, då är det ganska långt emellan matcherna. Men det är oftast en match som kommer i kläm. Nu fick man väl bästa tänkbara motstånd då, i form av just Leicester som kom dit med katastrofal form. Visserligen med ny tränare, men det var ingen rolig återkomst för Dean Smith här. City stänger matchen omedelbart. Och det kan ju vara sådär, det är lite intressant med City. Ibland kan de vara lite så här slöa och så varvar de igång senare i matcherna. Men det uppskattar ju oftast motståndarna, för då kan det gå längre och längre tid. Till slut kommer paniken och helt plötsligt så står man där med en poäng. Men här tycker jag man ser ganska tidigt att City, de växlar upp direkt och sätter klorna i Leicester. De kommer inte riktigt ur Citys press. Och det är bara en tidsfråga innan målet kommer. Och sen kommer målet på sättet som det gör då, Stones med ett riktigt drömmål. Ja, men då är det kört direkt.
Ja, nej, det blir ju så. Det var ju en tacksam att man kunde, alltså, elvan City spela med andra halvlek. Den är inte kaxig alltså när man byter in. Ja, man kör Calvin Phillips, Cole Palmer och Sergio Gomez som spelar där. Och det är så utcheckat och riskminimerande. Man vill inte skada sig, och allt fokus på Tyskland och sen FA-cupen. Och fan, jag insett det har gått lite under radarn, känner jag i år. Jag har ju sagt så här att jag har haft en liten beef med Arsenal-supporter i år. Jag har haft svårt att känna liksom att jag vill inte att de ska få glädja sig över den här titeln, även om jag på många sätt kan uppskatta att de gör det framför City. Men sen kom jag på i veckan, alltså City är på väg mot trippen.
Ja.
Och det får fan inte hända.
Nej.
Det får inte hända.
Och det känns som att det är ju väldigt favoritskap på att de gör det. Sen ska ju alla,
verkligen.
Sen ska ju alla saker och ting slå igenom här också. Men man har ju en trevlig FA-cuplottning och vi har ju redan... men liksom, vi konstaterar ju att vi kommer med högsta sannolikhet få en väldigt rolig FA-cupfinal. Antingen så är det Manchester United som står vid andra sidan och då har vi ett derby. Med väldigt mycket med rivalitet och spänning på så sätt. Eller så är det årets piggaste lag i form av Brighton som står där och som vi sett att de spelar faktiskt kan hota vilket lag som helst. Så det blir en häftig FA-cup, men City givetvis favoriter där. Nu, Bayern München var väl det stora hotet till att vinna Champions League. Real Madrid finns kvar att möta och de möter man förmodligen i nästa runda då. Men där är City favoriter. Och i ligan nu har man, jag tror att det var 70-30 som oddsen säger då, att det är City som kommer att ta det. Så att ja, trippen.
Alltså, nej, fy fan vad
vi. Och det är också, och jag tycker också är viktigt att poängtera här att det är inte ligacupen som inkluderas i trippen utan det är den trippen som Manchester United vann 99.
Ja, nej men exakt. När jag säger trippel, det finns ju bara en trippel. Alltså, sen har vi Mourinhos trippel med, vad hade vi? Community Shield, Ligacupen och Europa League. Det är också en trippel.
Ja, ja eller hur? Lilla trippel. Lilltrippel.
Ja, det kan man säga.
Det är en trippel det med.
Men Liverpool har väl en i millennieskiftet väl? De vinner väl UEFA-cupen, FA-cupen och Ligacupen också.
Ja, just det. Den har ju någonting, men den är verkligen inte det stora. Utan det är ju, vi har ju pratat om Liverpool i fjol med kvadruppen. Den har ju funnits på Citys radar tidigare, men är inte aktuell i år. Trippen är... ganska okej det med och det blir häftigt att följa de här under våren för de är ju i slag. De är riktigt, riktigt bra nu och som du är inne på, lyxen att kunna byta ut Haaland här i andra halvlek, ha en fullgod ersättare i Alvarez. Jag trodde ju att De Bruyne skulle få vila den här matchen men han spelade men byttes ut lite senare och är ju såklart redo för returen här. Ja, det bara flyter på för dem.
Ja, och KDB, vi har ju kritiserat honom men han behöver steppa upp på riktigt. Det känns liksom att alla just nu är på säsongspeakform. Och det här som Pep har problem med i Champions League, att han inte har lyckats. Han har ofta tajmat in den här formtoppen tidigare. Sen vet vi inte om den håller över semifinal också. Men det är ett riktigt uppsteppat City den senaste månaden. Och man har svårt att se något lag slå dem. Det är det som gör att det känns jätterimligt nu att säga att de kan gå rent i ligan. Det känns superrimligt.
Mm. Och stackars Leicester då, det är ju tajmingen på att ta in en ny tränare inför City borta. Den är väl inte klockren, men man kände väl till slut att man behövde göra någonting. Och det var väl ingen som förväntade sig annat. Det var väl ett bra resultat att bara förlora med två bollar då. Nu väntar lite bättre schema. Sen är det ju så med Leicester också, att de är inte bottenlagskompatibla. Truppen är ju inte det. Det är ju ett lag som vill vara spelförande. Det är ett lag som vill... äga matcherna, även om man inte förväntas göra mot Manchester City. Ofta så är det ju bottenlag som har stabiliteten och styrkan i defensiven som brukar fixa det till slut. Men ja, det är ett jobbigt läge för Leicester. Det vore ju en katastrof faktiskt om de åkte ur. Och jag förstår mig inte på deras säsong riktigt. De började ju uselt efter att ha sålt av många viktiga spelare. Men samtidigt fanns det ju många bra spelare kvar också. Maddison försvann ju inte. Thielemans försvann ju inte. Jamie Vardy som har varit en enorm besvikelse i år, men han fanns med i den där truppen. Och man lyckades till slut ändå hitta något vägvinnande spel och det kändes tryggt och bra inför uppehållet. Och man kände att nu kommer väl Leicester lägga sig på en stabil mittenposition här, så får man ta sikte på nästa år. Men nu är man näst sist och det är inte många poäng upp, men man ser inte Leicester just nu ta särskilt många poäng till, även då om spelschemat är bra.
Nej, det är svårt att få grepp på dem. Man hade verkligen inte väntat sig det.
Och vad är det med Iheanacho? Vad gör han på träning som gör att ingen tränare vill satsa på honom? Kommer ju såklart in och gör mål mot sitt gamla lag. Men ska vi inte bara Jamie Vardy tackas av här nu?
Jo, det tycker jag verkligen. Det vore deppigt om man får göra det med att åka ut. För det är ju en jävla karriär. Det är en häftig karriär. Kollar man på det här laget, alltså centrala mittfältet, Thielemans, NDD, KDH, James Maddison, alltså offensivt. Sen är
Castanjo. KDH, älskar honom.
Exakt. Castanjo, Boutfest, alltså belgiska landslags, startspelare i belgiska landslaget. Sen så Junshun, han var ju 10 gånger bättre än Maguire, sa mig efter en säsong. Men det är kanske Premier League sämsta mittback. Men alltså, det är ju ett bra. De De ska inte vara där nere. Man fattar fan inte det här.
Nej, det gör inte jag heller. Men det är så väntat också att Dean Smith från England kliver in här. Ja, men det är klart att jag ska spela Jamie Vardy. Jag vet ju vad han går för. Och vi måste ha, ja, men vi måste ha våra ledargestalter där ute. Och jag vet hur bra han är och vad han har gjort på Etihad. För det vet man ju också att han har ju... Det är väl den där 5-2 matchen. Det var inte förra säsongen, det var året innan, va? Tidigt på säsongen när...
Vinner de inte guldsäsongen vinner de väl också. Alltså krossar
Maris och
dubbla mål.
Absolut. Ja. Så de har ju stått för resultat där, och det har väl Dean Smith i färskt i minne, men han kan inte ha sett särskilt mycket av Jamie Vardy i år, för han håller ju faktiskt inte håller ju inte måttet. Jag vet inte hur, han har gjort ett mål i år i
nej, fan vad deppigt.
I Premier League. Jag tror inte han har ju gjort lite fler i ligacupen då, men ett mål, det är ruskigt svar. Men det har ju någonting också i att han jag vet inte vad Leicester var väl i Championship när han anslöt. De var inte längre ner än så, och att han lämnar dem i Championship också.
Eller hur? Silkeslutningen.
Ja, den är galen. Och sen en ligatitel och FA Cup-titel däremellan.
Ja, fan, dricka Red Bull och snusa och gå på krogen. Fan, ja. Han inte dit för någon misshandel och spöa på någon innan han vart fotboll. Han får gå tillbaka till det där livet. Det är där han ska vara egentligen.
Ja, det är nog där han kanske hör hemma. 36 år är han nu. Jag tror inte han gör en säsong till. Men det är en, någon form av legend.
Kommer du ihåg vart han ryktades i somras?
Vad hade vi på honom? Är det nere mot Saudiarabien eller?
Nej, det var Manchester United.
Nej, men var det i somras?
Jag tror fan.
Ja, herregud, det kanske var det.
Var det inte det? Alltså att Ronaldo, så här, att man skulle, när Ronaldo ryktades vidare, att man skulle ha en korttidslösning för att man inte kunde gå för Kane eller Osimhen. Jag fan för mig att det var i somras. United var genuint intresserad av Jamie Vardy. Så det var ju tur.
Ja, verkligen så. Men Iheanacho får ni satsa på här framöver. Det är alltid vårt budskap till tränarna som är i Leicester. Men de verkar... Han kanske är klappkass i träning då. Men jag tror faktiskt att det är många som faller lite för Jamie Vardys CV. Du, vad tar vi oss an härnäst? Men jag känner någonstans att... men vi är ju på söndagen då, så du får väl ta din United-rant här då. Två stabila noll mot Nottingham Forest. Och på nytt en bra insats från United.
Ja, nej, inte jättemycket att säga. Det man kan säga är väl att det ser jävligt bra ut. Man skapar mer chanser än vad man gjort tidigare under säsongen. Martial fortsatt jävligt bra när han spelar. Anthony lyssnade på min kritik. Bäst på plan. 1%. Ja. Så det var kul att se. Sen gällande United, jag tycker att det är ju ruggigt mycket skador nu. Och jag tycker väl att typ folks agenda mot krisen i United, som alltså ska spela med Englands landslagsmittback och Sveriges landslagsmittback, lite överdriven. Jag är inte någon av deras största supportrar, men att man får låta som att man nu kommer topp 4 förloras. Man har inte en chans att slå Sevilla som ligger på 15:e plats eller något i La Liga för att man spelar med Maguire och Lindelöf. Alltså folk måste chilla lite. Jag tycker att United visar upp en bra bredd där. Sabitzer går sönder på uppvärmningen, så Eriksen kommer in och hans lugn med bollen och passningssäkerhet har saknats. Och det där mittfältet med Eriksen, Maguire spelar absolut inte där. Eriksen, Casemiro och Bruno har man saknat. Det var verkligen känslan. Och det såg bra ut. Nottingham usla ska också nämnas.
För det såg inte så bra ut när vi tyckte på när vi var klara med vårt avsnitt där. Livepoddandet var ju roligt. Det var synd att vi inte fortsatte, tror jag många tänkte. Men då hade vi fått hålla på ganska länge. För det är ju en genomklappning mot slutet. Kanske inte så konstigt då när hela laget går sönder.
Nej, fy fan, alltså de där sista 5 minuterna, alltså Lisandro Martinez borta den här säsongen.
Hur är det med Varane?
Nej, jag har faktiskt inte hört någonting. Det var liksom risk för avslutad säsong, men det inte har kommit ut något, så jag hoppas han kommer vara tillbaka och kunna spela i slutet, förhoppningsvis 2 finaler, även målsättningen. Lisandro Martinez, jag kände typ när det kom ut att det var något mellanfotsben eller dylikt. Jag vet inte, jag har inte läst mig in på den engelska termen. Men allt talar ju för, när man såg hur det gick till och vad folk skrev på sociala medier, så pratade ju alla om att det var liksom avsliten hälsena. Så när det kom ut vad det var, jag var typ lättad att han bara missade den här säsongen. För han kommer ju vara tillbaka till försäsongen. Alltså hade han dragit hälsenan, då är han ju tillbaka liksom jul nästa i nästa säsong. Så jag var typ taget alla där i veckan, för jag mådde fan piss där i den där väntan något dygn efteråt, innan man fick reda på vad det var.
Ja, det är ju ett avbräck såklart, men också Lindelöf och Maguire, ja, de har väl blivit lite så här bespottade de senaste säsongerna, men samtidigt, de har ju spelat mycket ihop också, och ja. De känner varandra väl, och känner väl att det här är liksom deras chans att få glänsa här, och det är otroliga matcher som väntar. Hoppas vi väl för Uniteds del ändå att Varane hittar tillbaka, men det är ju FA-cup och det är Europa League och det är en topp 4 som ska jagas.
Maguire är avstängd i FA-cup-semin, så
just det, alltså det blir Luke Shaw va in där, kan jag tänka mig då.
Ja, det måste det bli, om han är tillbaka, vilket jag tror.
Ja, men du, det är ju nästan som att Brighton kliver in som favoriter i den matchen, va?
Ja, ja, absolut.
Jämna odds kan jag tänka mig att det blir.
Ja, absolut. Och man såg ju alltså oddsmässigt att vart Brighton står när de möter Chelsea den här helgen. Att liksom, man tänker att ja, men Chelsea är storfavoriter för att de spelar hemma mot Brighton. Men man ser verkligen att oddsen har svängt efter prestationerna med rätta. Och det visar sig även på den matchen.
Mm. Nej, men vi kan väl gå till Brighton.
Kan vi inte, förlåt att jag, kan vi inte bara sätta i Tutu Balutto snackar man ganska ofta om att sätta saker i utvisningsbåset. Kan vi inte bara sätta Chelsea där?
Kan vi. Det är hur sig bra. Och jag skämdes nästan lite över min tweet här. Den var så populistiskt, lite småvidrig, när jag skrev att det var en bra tränare som mötte en dålig. Alltså så här, jag har ingenting. Nej, men så här, jag har inget emot jag har inget emot Frank Lampard som individ på något sätt. Fantastisk fotbollsspelare. Han är, men jag håller ju honom inte så högt som tränare, såklart. Men han ska dock inte... Han ska inte behöva ta skit för det här faktiskt, tycker jag. Jag tycker verkligen inte det.
Ska vi ge dem lite skit, så såg jag att Roy Hodgson på 3 matcher har lika många vinster som Frank Lampard.
Jo, jag vet. Roy Hodgson har ju liksom... Han kliver in min krisperm. Så här gör vi. Frank Lampard har ju inte det. Han vet ju inte riktigt vad han ska göra här. Och det är väl att komma in och vara en gammal storspelare som lyfter stämningen. Men Chelseas problem är ju så mycket större än så. Men skit i Chelsea då, så fokuserar vi på gästerna. Som för andra matchen i rad åker till London och är favoriter. Det är häftigt. De var ju det mot Spurs. Lyckades på något märkligt sätt förlora den här matchen. Mycket tack vare domarna då. Men i den här matchen så... men de är så mycket bättre. De är så mycket bättre. Och det är ju Kepa som håller nere siffrorna. För det här... Ja, men det var ju som att det var... Det skulle kunna bli den där matchbilden ikväll. Nej, jag tror inte det kommer bli den matchbilden ikväll. Jag tror att Real Madrid kommer bevaka sina positioner, ligga lågt och bara ställa om. Men kontra. Men det var som att City var på besök. Ett riktigt bra City. Typ inte ens det, för då brukar det ändå vara stor möte. Och då någonstans bara där så höjer sig hemmalaget och det blir en annan typ av matchbild. Men jag vet inte, det får väl någon Chelsea-supporter svara på. Men jag vet inte hur ofta de har varit så här utspelade på Stamford Bridge.
Nej, man är nyfiken, alltså dels med De Zerbi, att alltså dels hans framtid ska vi såklart nämna, för vilken jävla tränare vi har att göra med här. Alltså hans nästa steg, det är nästan som att det, alltså vi har snackat lite Tottenham, det är nästan som att Tottenham känns för dåligt för De Zerbi med tanke på vad han visar upp just nu. Och sen så man undrar också, alltså många som har följt italiensk fotboll pratar om hur bra han gjorde med Sassuolo, men att nästa steg vart Shakhtar och att han sen var arbetslös innan han kom till Brighton, att scoutningen, att ingen annan klubb har gått på De Zerbi, också lite speciell för det här. Alltså, wow! Alltså, jag kan inte komma på en enda tränare som man i min värld har varit så okänd att jag inte har sett hans fotboll som kommer in och gör så här bra med ett sånt på pappret begränsad kvalitet och även lite ekonomiska resurser. Sen ska ju Graham Potters ha cred för hur han har byggt upp det här laget, såklart, men Brighton, det är så jävla häftigt. Och jag, som du sa, alltså FA-cup semifinalen på söndag, jag skulle absolut säga att Brighton, 50-50 i alla fall. Man ska inte underskatta om Rashford spelar, och sen man kan ställa upp med Casemiro och Bruno på det där mittfältet, såklart. Det blir nästan som att man underskattar United för att man hyllar Brighton på något sätt. Men vi räknar bort Champions League senast, men det är fan inte kört alltså.
Nej, det är nog inte det faktiskt. Och De Zerbi ska ju ha all cred för allans Pep håller honom som den bäst i världen i uppspelsfasen då, från backlinje och framåt. Men också scoutingteamet, och de har jobbat där betydligt längre än De Zerbi. Det var väl kanske Graham Potter då som var med och byggde upp det. Men nu, det dyker upp nya gubbar hela tiden. Den senaste är ju Encisco. Från Paraguay då, som de plockade in här i somras. Från Libertad i Paraguay just. Och givetvis så kliver han in. Alltså det ska man ju veta, det där kan ju ta tid. Och det är en sak om du som plockar in argentinska ligans bästa spelare i form av landslagsmannen Julian Alvarez. Men det här är liksom från Paraguay. och att han kliver in nu och börjar göra skillnad. Alltså vilket jävla mål han står för.
Ja, nej, men det är helt otroligt. Alltså, bara kolla skotten. 26 skott på Stamford Bridge. Ja. Alltså jag skiter i att Chelsea roterar. 26 skott på Stamford Bridge mot den där elvan, vad den kostade. Det är helt sinnessjukt vad imponerande det är. Och man hoppas ju, alltså jag förstår om De Zerbi går vidare och vi pratar om McAllister, att han kommer gå vidare, Moises Caicedo, att det finns intresse där. Man vill ju bara att det här laget ska få kvar de här spelarna, få kvar De Zerbi och få bygga att, ja men att spelare vill komma till Brighton. För man borde ju, efter den här säsongen borde man ju, alltså det borde vara lockande att spela för Brighton och mer pengar kommer komma eftersom man kommer gå till Europa och man kommer få pengar för sin slutplacering. Så man vill ju bara se det här fortsätta, även om jag har svårt att tro det långsiktigt.
Nej, det är, man undrar ju, det är så man blir intressant för dem då. Vi har väl full tillit till att de fortsätter att plocka in fyndspelare. De kommer ju tappa, kan se det ju hur bra som helst i den här matchen också, men det kommer tappa spelare, det kommer fyllas på. Alla kan väl kanske inte bli träff på, även om så är känslan nu att alla blir bra, men de utvecklar också spelare. Solly March har ju inte varit den här typen av spelare hela vägen. Men det är ju också tränarbiten då. Nu, där är det ju inte lika lätt såklart. Först Potter, sen De Zerbi. Om De Zerbi lämnar i sommar, det vet vi inte ännu. Då gäller det att hitta nästa stjärntränare. Men Brighton är ju ett bra lag att gå till. Såklart. För vem det nu blir som tar sig an dem då. Så ett starkt kvar i jakten på Europaplatserna. Får vi se vilken turnering det blir då. Där till skillnad från Liverpool är man väl glad såklart för vilken turnering som det blir. Brighton i Europa, det har väl aldrig hänt innan?
Nej, tror jag inte. Hade varit häftigt. Vad såg jag? Vinner man hängmatchen på Newcastle som har 4 poäng bakom? Så ja. Inte helt, alltså jag tror inte att det sker, men inte helt kört.
Nej, och United med lite lurigt schema med tanke på alla matcher som ska spelas också. Så att det lever. Ett lag som också är med i kampen om platserna, det såg man ju faktiskt inte komma i vintras. Unai Emery, han har fått fart på detta Aston Villa. Och det är en rejäl slakt man står för. Utav ett av ligans bästa lag möter man ju defensivt Newcastle. 3-0, och det hade ju faktiskt kunnat bli större siffror.
Ja, nej, men det här såg man verkligen inte komma med Newcastle, för vi berömt om vilken självklarhet de har haft den senaste tiden. Och att Aston Villa, som vi också har berömt såklart med Unai Emerys inkomst i det här laget och Watkins enorma form, men 3-0 mot så defensivt starka Newcastle, det såg man inte komma någonstans.
Nej, och Björn Jonsson som har gästat oss i podden, jobbar på Viaplay, han skrev ju en tweet här, haltande tabell och allt det där. City gick väl och vann sen senare under eftermiddagen. Men där och då när han skrev tweeten så var ju Aston Villa det laget som hade tagit flest poäng under 2023 då. 32 poäng, City 31 då som han gick om. Arsenal 30, så att man fick ju bara en poäng mot West Ham. Så att fantastiskt bra jobbat av Aston Villa. Och det har man ju sagt länge att de har ju en otroligt bra trupp. Och det är väl bara att det har varit just tränarposten. Det Brighton har lyckats med har ju inte Aston Villa lyckats med. Det har varit ganska så rörigt utan att gå för hårt åt tidigare tränare då. Men nu har de prickat rätt, och sen tycker jag också att, ja, men bara kolla på den här vänsterbacken Moreno, där har man ju haft det jobbigt. Man har inte riktigt hittat rätt på vänsterbacksplatsen, och man har ju dessutom, jag bara minns i premiären, då var väl typ så här Ollie Watkins tror jag bänkad och Danny Ings var på topp. Det gick liksom inte. Nej, de fick inte ordning. De värvade in massa bra spelare, men det blev liksom inte någon succé när de, och han lyckades inte formera laget av Steven Gerrard. Men nu har Unai Emery hittat rätt lag, och man går en spännande avslutning till mötet här, tycker jag.
Ja, verkligen. Jag körde lite live-googling här, och sen Unai Emery tog över så är man alltså på 4:e plats i ligan. 1 poäng bakom United och 2 poäng bakom City. 2 poäng bakom Arsenal om man vinner sin hängmatch man har på dem. Så han är liksom uppe bland de allra bästa sen han tog över. Vilket måste ge tro för nästa säsong också där. Alltså det är många lag som gör det bra som man bara är spänd på att se mer inför nästa säsong, för att det finns så mycket mer att bygga på, vilket är jävligt kul för att man får en slagkraftigare och jämnare Premier League. För vi ofta pratade om hur många lag som underpresterar. Vi har jävligt många lag som underpresterar i år, kanske framförallt Leicester och West Ham på nedre halvan, och även Liverpool och Chelsea av de favorittippade. Men vi har även lag som Newcastle och Aston Villa och Brighton, som ingenting tyder på att de kommer stoppa av just nu, som kommer få ännu mer tid att bygga på de här projekten, vilket känns att topp 10 nästa säsong kommer vara ruggig högkvalitativ.
Mm. Och Ollie Watkins har ju växlat upp. Alltså nu det görs väldigt många mål från hans sida. 2+1 här och har ju något bortdömt och har i stolpen. Så att det är verkligen en fin säsong för honom. Han har gjort nu 14 mål i Premier League. Och jag tror att det är här hans rekord, just 14. Men nu är det ju ganska många matcher kvar här då. Och framför honom har han ju faktiskt Ivan Toney, har gjort 18. De två möts ju här i helgen. Vinst där, då tar man 9:e matchen utan förlust. Och jag tror det är 6:e raka segern. Så det är väldigt glatt i Aston Villa. Och det skulle ju vara sådär, för oss då, eller du har ju starka åsikter såklart och med din lagtillhörighet. Men för mig så tycker jag att det vore fräscht och pikt att få skicka ut ett lag som Aston Villa i Europa League och Conference League kontra Liverpool då.
Ja, då, absolut.
De ska ju mötas också i slutet här.
Ah, okej. Okay. Det blir roliga matcher. Aston Villa är inget roligt lag. Jag kan tänka mig att från att under Steven Gerrard att man kände att det här är en ganska lätt match till nu, att fan åka till Villa Park framförallt. Inte roligt, alltså inte för något lag just nu.
Nej, det är en riktig mardröm faktiskt. Ett lag som befinner sig i en mardröm, det måste väl ändå vara Tottenham Hotspur.
Ja, man känner ju mer och mer, alltså kollar man på att lag, ja, nu är inte Frank Lampard så jävla bra när man tog en interimlösning från som kom utifrån, men jag fattar inte det att låta Stellini vara kvar. Alltså det är samma pissiga jävla Spurs som är så tråkiga att kolla på. Man känner ingenting för det där laget, och 3-2, det är så signifikativt att Bournemouth gör det här 3-2 om den är inte femte, för ja, är ju fan trött på, alltså snudd på fängelset, eller vad fan sa vi, avbyta båset för Tottenham också. Jag är så jävla trött.
Ja,
jag har orkat
det heller. Liverpool har vi i alla fall. Ja, Liverpool kan vi i alla fall vända oss från, där kan vi vända kappan efter vinden och kritisera dem är exakt dåliga, och sen är de väldigt bra också, är kul, men nej, jag orkar inte heller prata om Spurs. Det är bara liksom så här, lämna det där laget nu, Harry Kane. Ja, de är för dåliga.
Ja,
nej, vilket jag egentligen inte heller vill, för jag vill att han ska bli den som, alltså så här, i någonstans så tycker jag att han ska vara i Spurs och slå det där målrekordet, men det är så ovärdigt att han ska springa runt i det där haveriet.
Ja, nej, men det är som du säger, alltså Liverpool är ändå kul att prata om, för de blandar 7-0 med United, med 8-0 mot Pompan, till 6-1 mot Leeds och torska mot Bournemouth med 1-0 hemma. Spurs ju bara, även när de vinner, när de förlorar, det är så jävla tråkigt att kolla på. Och spelarna, alltså så här, man känner, ja, vad har man, Romero är ett jävla psykfall, alltså jag kan väl uppskatta honom ibland. Harry Kane uppskattar jag såklart som spelare, men när nu inte ens Dejans säsong har ju stagnerat ganska rejält. Och det är han som man gjort något med när det gäller Spurs den här säsongen. Richarlison ständigt skadad, sån dålig säsong, även om målskyttet har kommit igång lite. Nej, fan. Bentancourt skada tror jag betyder mer än vad man trodde när den skedde. För det efter det har det sett ännu deppigare ut.
Ja, det där blev inte bra. Och så viktig ska väl inte han vara att hela laget klappar ihop. Men ja, han är, jag tror inte han är tillbaka till säsongstart heller. Det är tveksamt. Det är en korsbandsskada. Och det, sånt där tar ju tid att läka givetvis. Champions League känns långt borta. Inte poängmässigt, men framförallt för att man ser så svaga ut och har lite jobbiga matcher här framöver också. Bournemouth, är jätteimponerande att de fixar den här säsongen efter den där starten och skickar tränare och inte ersatt tränaren, jag vet inte ens vad han heter, tränaren O'Neill, va? Nej, men man har ingen aning på det här laget. Det är...
jag varför jag vet inte själv.
Nej, men det är liksom, man ska inte veta vad tränaren heter. Och det är inte många i den där elvan man har koll på, men är det inte Billing så är det Solanke som gör målen och jag gillar han som avgör här också. Otara heter han, va?
Ja, nej, men han har bra senaste tiden.
Ja, riktigt bra spelare.
Sätt. Ska väl absolut erkänna att jag inte bor med för väl ett av de lagen man har sett minst gånger den här säsongen. Men av det jag sett så tycker jag han ser bra ut. Tottenham, är du med nu? Nästa kommande 5 matcher. Newcastle borta, United hemma, Liverpool borta, Palace hemma, Villa borta. Hej då!
Ja, godnatt.
Hejdå!
Ja, vi skickar in Spurs i utvisningspåset också då. Det är inte så många lag kvar.
Blir korta avsnitt framöver.
Blir korta avsnitt framöver. Men det där är mörkt för dem.
Ja, fy fan. Nej, riktigt, riktigt mörk säsong.
Ja, så är det verkligen. Du, det är Champions League i veckan. Och lite tid och kärlek ska vi väl lägga på de matcherna. Men det känns ju som att vi vet hur det här kommer sluta. Åtminstone i Champions League, va?
Ja, nej, men det är verkligen känslan. Chelsea, nej, det kan inte gå. Real Madrid är för bra, Real Madrid kommer göra mål, kommer de göra, och Chelsea kommer absolut inte göra tre. Man kommer troligtvis inte ens göra ett, för man kan inte göra mål. City, ja, skulle Bayern få ett tidigt mål och få publiken med sig, men samtidigt tappa 3-0 och nolla, så jävla bra som man är, det kan inte ske. Och det är väl där man landar på något sätt, vilket är jävligt tråkigt, men jag kan inte landa någon annanstans.
Nej, Real kommer ju älska den där matchbilden också. Kan stå lite lågt och låta Chelsea öppna upp sig. Och så kommer de på omställningar. Så det där känns över. Och Bayern München är ju inte i harmoni nog att kunna slå ett vrålstarkt City med tre bollar. Det ser Nej, vi inte komma. Utan vi får en ny semifinal då, mellan City och Real Madrid. Det är ju mer spännande på andra sidan, men det är inte så mycket engelsk koppling då till de lagen.
Nej, vad har vi? Tomori i Milan. Det är väl kopplingen vi har.
Ja, lite så. Och kanske då att vi ser några av de där spelarna. Kvarskelia eller Rafa Leao. Är ju... Leao tror jag vi kan se Premier League nästa år.
Ja, frågan är vilken... Han känns ju Chelsea, men känns som att Chelsea
har pärvat
för mycket på den positionen.
Ja, lite så va. Och jag vet inte hur mycket mer pengar de kan gräva fram och hur mycket de får gräva fram heller. Men de har ju Mudrik där.
Han kommer ju floppa om man går Chelsea, det är det man vet.
Ja, verkligen. Det är ju tyvärr så. Men Osimhen också kanske.
Ja, men alltså vad hänt? Nu satte vi dem ut vid sin påse, men det är så tragisk utveckling. Jag ber om ursäkt, men jag börjar bara garva när man ser de här rubrikerna med Todd Bowley går in i omklädningsrummet efter en match och kritiserar laget. Alltså, vad är det här?
Nej, det är så illa ställt där med Chelsea. Ja, och men Sevilla-matchen blir ju lite spänning då. De ligger ligger de 15 plats i La Liga?
Ja, jag killisade 13 kanske.
Men de är på nedre halvan, vilket ju inte alls är en bra säsong för deras del. Men de hämtade ändå i kapp då 2-0 underläge. Och ni är lite skadeskjutna och Bruno avstängd, va?
Ja, Bruno avstängd. Och fy fan, det där domslutet. Åh! Har du sett det?
Nej, jag tror jag hade stängt av då.
Alltså Bruno slänger sig för att blocka ett skott och få bollen på armbågen som inte i kroppen. Frispark och varning, avstängt. Nej, fan, vi klagar på de engelska domarna, men de här dumma jävla europeiska domarna är fan ännu värre. Hatar dem. Jag tycker man ser det när man är i Europa, att engelska domare, de ska sågas, men fan, de är inte sämre än någon annan. Kolla bara på allsvenskan också. Men,
det är samma skit överallt.
Ja, verkligen. Nej, men som sagt, Bruno avstängd. Jag tycker det är viktigt att Sabitzer spelar, kliver av skadad på uppvärmningen. United ska väl vara favoriter, men det är ju Sevillas turnering. Det är det som är så sjukt. De kan ju inte förlora i den där jävla turneringen. Hur dåliga de än är i ligan och vilken tränare de har och vilka spelare de har. Det är något som sitter i de där väggarna. Så tuff match, men United har gjort det bra i Spanien tidigare år. Så jag hoppas att man fortsätter på den ingångna vägen. Det blir spännande i alla fall.
Ja, definitivt så. Sen såg jag också då nyhetsväg att det ska komma in fler VAR-kameror till nästa säsong.
Ja, jag har inte läst det. Jag såg rubrik. Jag läste faktiskt inte.
Nu jäkla ska det bli rätt. De växlar upp här. Det ska vara kameror i varenda hörn. Men det är inte det som är problemet. Jag tycker att kamerabilderna är ganska bra. Men det är väl att det görs lite märkliga bedömningar. Och folk har inte riktigt koll på regelboken. Även de som sitter i varrummet där har bristande koll, känner jag.
Ja, nej, men verkligen, det känns. Man fattar ju inte riktigt, jag vet inte om det är A-styrt, men varför kör man inte den här, alltså Premier League borde ha mycket pengar som helst, den här semi-automatiserade offside-grejen som de kör i Champions League och VM, den borde ju kunna gå och lösa. För det är ju, där har ju varit en del frustration med de här linjerna som inte känns, ja, men glasklara hela tiden. Så där är ju något som man, med tanke på de finansiella resurserna man har, något man skulle kunna lösa. Såg förresten att City planerar en plan på en utbyggnation av arenan, så som ett jävla rymdskepp med områden runt där omkring. Det blir kul när de spelar i League One.
Ja, eller hur?
Fuskande jävlarna.
Just det, just det. Frågan, vad är status där liksom? När får vi svar på det?
Pratas för lite. Alltså, tänk om det hade varit någon annan klubb. Tänk om typ United eller Liverpool hade varit på väg mot trippen och har det här hängande över sig. Man hade inte pratat om något annat. Det här säger hur lite man bryr sig om Manchester City och som ingen pratar om fusket. Eller alltså den utredningen som pågår. Vilket är jävligt speciellt på många sätt. Men vi pratar ju inte heller om det. Man tänker inte på det, man bryr sig inte, man har typ.
Nej, man sitter bara och tycker det är häftigt hur bra de är. Men det är ju verkligen poängen i det, att det har ju inte gått till på ett, vad det verkar då, särskilt snyggt sätt.
Det där löser nog, vad heter han? Lord Panic.
Ja, just det, gör det. Han löser det där. Men bra då, Fabbe. Vi kommer ju återkomma i slutet av veckan med ett avsnitt. Men det kommer du få ratta tillsammans med en gäst. Jag ska iväg på lite resa här då, till Dublin. Kommer givetvis att kunna se fotboll där. Men det blir svårt för mig att podda. Så att du nosar upp någon gäst här i slutet av veckan. Och så får vi se vem det blir. Och sen så tar du och jag nya tag efter helgen helt enkelt med ett färskt avsnitt, där vi har ju midweek nästa vecka och det har spelats FA-cup i helgen och just Premier League, så det händer ju grejer här nu hela vägen fram till att det är slut i Champions League spelas väl i början på juni, va? Mitten. Oh, shit.
FA-cupfinalen är väl tredje, tror jag, om jag inte är helt fel ute. Det hade ju varit så jävla mäktigt med Manchester Derby. Även om Brighton, det vore kul för det krönade i säsong. Men just Manchester Derby hade varit så jävla häftigt.
Ja, men det håller jag med dig om. Det hade fått en extra krydda. Det blir väl Sheffield United bara för den sakens skull då.
Ja, Sheffield United Brighton.
Ja, det hade varit inte lika hett då. Men bra, Fabbe. Tack till dig och tack till alla som har lyssnat. Vi hörs mot slutet av veckan igen.